av serier med Anton Bjuvald, Anders Lundgren och Fredrik Kaplan.
Hej och välkomna kära lyssnare till Hög av serier nummer 369, som vanligt med mig Anton Bjurvald, med Anders Lundgren och med Fredrik Kaplan. Anders Lundgren, hur är läget?
Jo, det är bra. Veckan har börjat bra. Träningspass och i morse. Fint väder. Vi är ute i gymmet och sen lite vanligt jobb. Börjar ju hända lite saker med biografbokningar och sånt där, så jag hade lite att göra.
Ja, kul.
Så det var schysst. Håller på att försöka rodda ihop lite specialevenemang med några filmpremiärer som är på gång och sådär. Och det är ju alltid lite mäckigt så här på sommaren när siestan har slagit till i Sverige, men det verkar som att vi ska kunna sy ihop någonting i alla fall.
Vad kul. Mm. Får ni hålla utkik efter det. Vi är inte skamlösa nog att säga att Anders jobbar för Studio S och njuta film.
Nej, just det.
Precis. Så att vårt favoritfilmbolag just nu. Helt ojävligt.
Ja.
Fredrik Kaplan, hur är det med dig?
Jo, det är bra. Det är bra. Jag har rått bot på min serietorka som jag har haft de senaste veckorna. Och jag trodde att jag hade tappat alla mina pågående prenumerationer i och med en datorkrasch hos min serienasare. Men så var inte fallet, utan det fanns en jättebunt att hämta hos mig där.
Okej.
Ja, fick jag reda på när jag skulle försiktigt försöka återskapa några prenumerationer 3 månader för sent. Nu när allt rullar igen. Men det var väldigt trevligt. Jag kom dit och plockade på massa flera grejer. Landade ju på över 1000 spänn. Och så var shit, det här blir tungt. Men då visste sig att jag hade mer än så till godo.
Just det. Härligt. Wow. Just det, för du lämnade in en massa serier för lite sen, ja.
Det är ju rena drömmen.
Ja.
Jag betalade ingenting.
Oj, oj, oj.
Så givetvis gick jag därifrån glad i hågen. Så råkade jag slinka in på ett annat serieställe och köpte för 1000 spänn.
Oops.
Så dumt.
Ja,
men det var underbart. Så härligt.
Högmod går före fall, som man brukar säga.
Ja, det var någon psykologisk kullerbytta där, tror jag.
Men det är väl en klassiker, är det inte det?
Ja. Det var som att jag fick 1000 spänn.
Exakt, jag hade ju tjänat så mycket pengar redan.
Ja. Det är så rabatter funkar, vet du. Jag tjänar på att handla det här. Jag tjänar pengar på att köpa saker för mina pengar.
Ja. Nej, det var underbart. Ja. Väldigt härligt. Jag har inte varit och frossat så mycket serier på väldigt länge.
Ja. Väl bekomme.
Ja, faktiskt. Önskade det inte till någon trevligare. Eller vänta, hur säger man? Jag har faktiskt också inhandlat lite serier sen vi pratade senast. Inte så supermycket, men jag plockade upp den tredje och avslutande med en litet asterisk, för jag vet inte om det är avslutande, men det känns avslutande i alla fall, av Ether. Matt Kint och David Rubins serie The Disappearance of Violet Bell, så jag tänkte att vi skulle prata lite mer om den senare i avsnittet. Men det var så härligt när man kommer in i en seriebutik och så vet man inte att saker och ting har släppts, och så har de släppts och så blir det som en liten julklappspresent till en själv. Jag som inte prenumererar eller beställer i förväg, utan faktiskt går in i butiken och kollar vad kan de ha idag som jag vill ha, så är det så roligt när det faktiskt är någonting man har längtat efter också. Och med den här seriestoppen som var och som fortfarande är i viss utsträckning, så känns det så kul när det kan ha kommit in grejer man inte räknade riktigt med. Jag upptäckte bland annat att Isola volym 2 har kommit, så den ska jag försöka plocka upp nästa gång jag är i stan. Bra. Jag gillade ju Isola volym 1 väldigt mycket, så att
den här Kent baserade serien.
Ja, just det, precis. Samma skämt varje gång. Ja. Det blir aldrig tråkigt.
Nej. Eller jo, det var, men ganska, det var ganska tråkigt första gången, men jag kör ändå. Jag tänker jag liksom nöter ner.
Jag tänker att det blir bättre och bättre för varje gång, Anders. Ja.
Det är utgivet på Hagnesta Hill Press.
Ja, just det.
Ja, precis. Oj, nu fick jag plötsligt visionen av en serie, en rad volymserier bara baserat på Kent-låtar.
Ja, det har gjort.
Skulle nog funka rätt bra i serie Sverige om jag inte har läst vår vad heter det? Besöks, vad heter det? Heter det inte? Läsekretsar. Ja. Rätt.
Jo, jo, jo. Men sen är ju en massa Kent-fans, de skulle köpa vad som helst som kom ut liksom. Mm. De bara, en Kent-serietidning, ja, whatever. Jag måste ha. Ja.
För är de så starka nu då när Kent inte längre är aktiva?
Ja, men de måste vara jättesvultna på grejer, eller?
Ja, är det så? Jag tänker att Kent-fans har blivit gamla nu, så de bryr sig om andra saker som typ sina barn och sådana saker nu till.
Ja,
eller?
Jag tror inte att
det ena utesluter inte det andra, tror jag.
Nej.
Nej, okej. 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 Ja, men vi kan väl vi har lite nyheter vi tänkte att vi skulle prata om också, så att vi kan väl börja, Anders kan väl börja med att avsluta någonting, eller avsluta.
Och nu sätter vi punkt för det här.
Fortsätta med någonting som vi pratade om förra veckan.
Ja, 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 det här är ju, blir ju lite grann värre ju längre det pågår, men vilket fall som helst det, den här ja, man har ju kallat det för en andra MeToo-våg inom serievärlden, och ja, vi pratade lite grann om detta i förra avsnittet som sagt, och nu så har det ju kommit ett par artiklar som vi kan rekommendera om man vill fördjupa sig ännu mer i det här penibla ämnet med män då som utnyttjar sin position som serieskapare, framgångsrika serieskapare för diverse oegentligheter mot framförallt då kvinnor. Så det är The Daily Beast till exempel som har skrivit en lång genomgång om detta som kan leta upp, och sen så har även The Guardian skrivit en ganska lång artikel där faktiskt en av dem i fokus för detta till och med har ställt upp och blivit intervjuad lite grann och sådär, alltså Warren Ellis som har gett sin syn på ja, det som en massa kvinnor har vittnat om, hur han har gjort lumpna grejer som att ha en så här standardiserad mail och textmeddelanden som man har skickat och sådär till massa olika damer. Mm. Ja, och ja, mycket, mycket hanky-panky från den snubben. Ja, mycket, mycket märkligt sätt att hantera relationer och behandla andra människor. Men i alla fall, jag rekommenderar att man läser på mer om ämnet om man är intresserad. Och det här angår ju alla på olika sätt som älskar serier, eftersom givetvis vill man ju att det här ska vara en fungerande bransch som tar det här på allvar. Men en av teserna som ju The Daily Beast driver då i sin artikel är ju att att seriebranschen liksom, ja, har från början varit byggd på en ganska oetiska kontrakt och en knepig hållning liksom gentemot anställda och företagare och sånt där, så att de spårar det hela verkligen hela vägen tillbaka till pulperan och de här ruffel- och bågsnubbarna som körde igång seriebranschen och så. Så ja, som sagt, en mycket intressant läsning.
Mm. Jag försökte läsa den artikeln som du skickade och kolla, men då jag blev stoppad av en paywall, så att, men nu hörde jag att man kunde ta sig runt den på något sätt. Fast det kanske man inte ska, man kanske ska betala Daily Beast tider som det här istället, men jag har faktiskt inte hunnit läsa den, men du hade läst den också, Freddy.
Ja, jag läste nästan hela, den var väldigt matig, jag tror det skulle vara en mycket kortare typ av text, men precis som Anders säger så driver den en tes och bygger upp det här mycket, mycket, mycket bättre än vad jag kan beskriva här. Så att jag tycker om man är intresserad av det så kan man absolut läsa det. Men det är ju inte så, jag höll på att plöja där när jag skulle sova. Det var inte den bästa idén, kan jag säga. Det var ingen jättekul läsning direkt.
Nej. Jag är trött och förbannad. Om vartannat.
Ja, precis. Ja, vi hade nog mer som kändes lite roligare.
Ja, vi talade ju här om sistens om en mästartuschare som dessvärre lämnat oss Freddy, var du som sa att han gick bort på sin 91:a födelsedag, ja, av alla dagar. Joe Sinnott. Så jag är ju väldigt glad över att en annan tuschare som samarbetat mycket med Mike Royer är lever i högsta välmåga efter vad jag kan bedöma. Så Jack Kirby Museum and Research Center har faktiskt så sent som för 23 timmar sedan när vi spelar in det här, alltså söndag den 12 juli, så har de lagt upp en intervju där de snackar med Mike Royer om något av det bästa då som Kirby och han gjorde tillsammans förstås, Fourth World. Så det ska man ju definitivt lyssna på. Det är en Skype-intervju som de har gjort med honom. Så den är pinfärsk, med andra ord.
Wow.
Så väl värt att kolla in.
Coolt. Hade vi nog mer i nyhetsarkivet eller vill vi gå vidare till?
Nej, jag tror inte det. Vi kan tipsa om att vi finns på flera ställen. Jag vet att vi har lite olika mängder av följare och så vidare i sociala medier till exempel. Men vi finns både på Twitter och på Facebook och på Instagram. Och Instagram skulle jag tycka är roligast, för där postar vi ganska mycket bilder från serier som kanske inte syns på de andra ställena. Så jag skulle rekommendera att om man har ett Insta-konto att kolla in Hog av serier.
Just det. Och för er som inte klarar Fredrik Kaplans tjocka uppländska dialekt, så är det alltså Instagram vi pratar om, inte Instagram. Så att, kan vi gå vidare. Allt det här är att försöka få in kniven där det får plats. Apropå knivar i ryggen. Det. Perfekt övergång till The Old Guard.
Just det.
Filmatiseringen som vi alla har sett, kanske.
Ja.
Och några av oss har läst. För det är alltså återigen det härliga Netflix-huset som har filmatiserat en serie som kanske inte var så jättekänd för allmänheten. Vi har ju faktiskt pratat om The Old Guard av Greg Rucka och Leandro Fernandez och från Image Comics för, ja, när första volymen kom ut, tror jag att jag hade läst och pratat lite om den och var väldigt förtjust i den. Och vi pratade ju även förra avsnittet om att vi bara helt plötsligt såg att den skulle dyka upp på Netflix. Och nu finns den ute, pinfärsk och rykande het. Och det är alltså, bara för att dra lite background, först och främst, huvudkaraktären spelas av Charlize Theron, sydafrikanska aktrisen, och regisserad av en kvinna som heter Gina Price Bythewood, som faktiskt jag har sett film av tidigare. Jag blev väldigt förvånad. Hon har nämligen gjort filmen The Secret Life of Bees för 12 år sedan, som var en liten indie darling då, och faktiskt riktigt bra, riktigt värd att se, tycker jag i alla fall.
Just det, med Queen Latifah bland annat.
Precis, Queen Latifah, Dakota Fanning, en sån här feel good söderhistoria, om man ska vara liksom, för mig raka motsatsen till den här filmen. Ja. Alltså på många sätt och vis, vilket är tycker jag är lite kul. Så var därför jag bara ville ta upp den. Men andra skådespelaren här då, Chiwetel Ejiofor och Mattias Schoenaerts, så är väl de som jag kände igen sen tidigare, men
just det.
Även skurken spelas ju av Dudley från Harry Potter.
Just det, precis. Harry Mellinger.
Det är ju största namnet här.
Ja. Jag skrev att Harry Mellings roll i den här filmen är bättre än han som spelar Draco Malfoy i Planet of the Apes. Det är så jag rankar skurkrollen nu. Okay. Där de har varit skurkar i Harry Potter-filmen tidigare.
I Planet of the Apes, i alla fall, han är väl, jag vet inte om han är med fler, men i den första han är ju med. Och där var han ju så rutten. Alltså.
De avslutade honom ganska bra där, så han är inte med i några fler filmer.
Nej, just det. No spoilers, men ja.
Tom Felton heter han, om vi ska hänga ut dåliga skådespelare.
Tom Felcher.
Det tycker jag att vi ska göra. Nej, Felton. Nu får du ta och lugna dig lite, Fredrik Eplan. Okej, vi kanske ska prata om den här filmen då istället för att hålla på och larva oss.
Vi börjar med filmen.
Precis, Freddy, du kan väl dra en liten summering av vad det handlar om.
Det handlar om fyra personer som inte kan dö. Så att de, även om de blir sårade eller dör, så kommer de tillbaka. Och de har gjort det i jättelänge. Vissa längre än andra. Den yngsta bland de här fyra är blott 200 år. Och de får via drömmar reda på att det finns en femte odödlig som ska hitta. Och sen så blir de jagade av... Ja, de blir, ska vi säga, det här är ingen spoiler, så jag kan säga det. Att de blir set up. De riskerar att bli avslöjade som odödliga, vilket är inte så bra. Och jagas av någon som vill få tag på dem och också vill få fram någonting hur man blir odödlig. Väldigt nyfiken på det här, så att de ska bli en slags försökskaniner och utvinna serum eller hej och hå. Så det är två parallella saker som händer.
Så kan man väl tillägga att de här fyra då har ju använt sin ovanligt långa tid på jorden till att på diverse, oftast våldsamma sätt göra goda gärningar ändå.
Precis, bra.
Ja, både goda och onda. De säger ju att de, om de varit goda eller onda beror lite på vilken sida av historien man står på. Ja. De har varit inblandade i konflikter under de här årtusenden i alla fall. Ja. För de är ju allihopa soldater från början.
Just det. Ja.
Det är ju det som är, de har alltså alla dött i strid första gången. Vilket är, det är ingen som har liksom så här långsamt somnat in och sen är en evig 95-åring. Ah, så, utan det är ju unga,
ja, unga poäng.
Män och kvinnor.
Ja.
Som är de, liksom redan i grunden är bra på att slåss. Så.
Ja. Och ledare är ju då, vad heter hon, Andrea de Skytien, va? Som ju dyrkat som en gud till och med vid något tillfälle i sin långa historia. Hon bör vara ett par tusen år gammal i alla fall, va?
Ja, Andromeda heter hon, tror jag.
Andromeda, ja.
Just det.
Andromeda, precis. Skytien. Ja.
Just det.
Mm,
Jag kan väl bara lite snabbt. Jag tyckte väldigt mycket om den här filmen, men jag tyckte också väldigt mycket om serien, så jag är lite svårt att avgöra om det, för att jag gillar, alltså att jag tycker att själva grundkonceptet är så pass bra så att det funkar även i filmform. Men jag gillar den väldigt mycket, och jag tycker också att de grejerna som skiljer filmen och serien åt är, det är intressant, för det är lite olika. Vissa saker är bättre och vissa saker är sämre, men jag tycker att liksom som överlag så känns det som att jag skulle ställa serien och filmen på ungefär samma nivå. Jag gillar, jag skulle ge dem ungefär samma betyg båda två, vilket är nästan perfekt, är min slutpunkt så, för vad de är liksom inom sina genrer. Men jag tänkte att ni då som, eller Fredde, du hade läst Old Guard.
Ja, jag läste hela och jag prioriterade läsningen, för jag har inte hunnit se klart hela filmen. Och det jag sett av filmen tyckte jag verkade inte riktigt lika punchigt som serien. Så jag är glad att höra att det kanske tar sig allt eftersom. Men alltså, jag gillar alla skådisarna, och de är väldigt spot on från serien. Och många repliker är ju verkligen lyfta rakt ur. Jag tror de skulle göra, i alla fall i början av det, jag tror de skulle göra en mer fri tolkning. Så det, jag är rätt glad att det följde så pass noga som det gjorde.
Och sen är det ju Gröcka som har skrivit manus.
Ja, exakt.
Anders då, som inte har läst serien.
Ja, precis. Jag var ju tyvärr inte lika förtjust i den här filmen. Ja, det som förstörde nästan mest för mig var nu musikläggningen faktiskt. Där man förstör nästan varje bataljsekvens, varje slagsmål med och tonsätta den med så autotunade poplåtar. Tyckte jag var fruktansvärt. Verkligen. Skar i öronen på mig när jag skulle titta på det här. Och sen så tycker jag att den tempomässigt var lite skev, liksom att det fanns ett visst driv framåt, men också utvikningar i form av min minst favoritgenre, nästan barnvaktsfilm, som jag tycker att det blev lite grann här med Nile då, den här nya rekryten i de odödligas krets. Så tyvärr inte alls lika begeistrad i detta. Jag menar på plussidan är ju givetvis att jag menar, Charlize Theron är ju jättebra som Andy då, som hon kallas populärt. Väldigt livstrött, odödlig får man ju säga, som inte längre ser riktigt någon mening i det hon sysslar med. Hon säger att efter alla de här åren har försökt att styra historien i vad hon tycker är någon mer humanistisk riktning. Det har ju inte riktigt funkat, om man säger så då. Så hon tycker att nu kan hela mänskligheten sticka och brinna ungefär. Och det är intressant att se liksom det porträttet. Och hur hon lyckas med detta. Och så blir det ju lite en mentorsroll där då med den här nya rekryten och sådär. Som väl eventuellt tar henne ur sin funk. Det klaffar inte riktigt.
Jag tänkte inte ens på musiken, så att då förstår jag. Om du verkligen tänkte på den, så förstår jag att det störde. Ja. Jag har inte ens reflekterat över att det var. Det kanske gör vi nästa tittning, om jag nu ser om den här filmen.
Ja.
Men det jag tyckte var, om jag ser det som skiljer den här filmen från serien, så är det ju bland annat den här upplägget kring Chiwetel Ejiofors karaktär som i serien är betydligt mindre betydligt mer enklare skriven. Han är liksom en skurk i serien, medans i alltså Copley då, karaktären Copley.
Ja.
Och i den här filmen så känns det som att han mer försöker förstå, och att han mer har mer, ska man säga, en dubbel roll. Ja. Liksom, att han dels är den som försöker leta reda på dem, men också den som försöker förklara vilken effekt de faktiskt har på mänskligheten, det här gänget. För det är ju det som är problemet. De inte själva kan se i sin nutid vad de har bidragit med, medan hans kartläggning av dem visar på att okej, här gjorde ni den här insatsen och då överlevde de här personerna och då ledde till det här. Att det här dominospelet som liksom historiska händelser faktiskt utgör, att det inte går att se dem när man är i dem, vilket jag tyckte var fascinerande, när man också har karaktärer som lever så pass länge liksom. Men även de kan inte se vilken effekt de har haft på mänskligheten, för att de hela tiden lever i sitt nu. Det är först när man ser historien som man kan förstå effekterna på något sätt. Och det tyckte jag var en intressant vinkling. Den finns knappt alls i serien.
Nej.
En annan grej som inte finns i serien, det är ju eller de har bytt ut. För i serien så finns den delen som jag kanske tyckte minst om i serien, är den här Highlander-grejen, när man får reda på att Andy faktiskt har haft ett förhållande med en man som har blivit gammal och dött, och att hon tyckte att det var jobbigt att lämna honom. Det får man inte liksom, det får man mer underförstått berättat för sig, och även till viss del en annan karaktär då som förlorar sina barn. Och den delen har de med i serien, men den tyckte jag liksom nästan blev lite övertydlig i serien, så det tyckte jag var rätt skönt att de inte hade med i filmen. Men däremot det som de har med i serien som de inte har med i filmen, det är ju att det känns som att det är, jag tycker, en fantastisk action i serien, och det är bara okej action i filmen i min värld. Och nu kanske lite för att jag också har sett, vi såg den där som vi pratade om tidigare, det är Extractor, där actiondelarna var så otroligt välgjorda, så kändes de, och också för att jag har sett Charlize Theron framförallt i den här tappar jag namnet,
Atomic Blonde eller nej?
Tack, ja, precis, också en seriefilmatisering, men Atomic Blonde, ja, som, där är bra action på ett helt annat sätt. Och det är väl där som jag på något sätt har vant mig vid att även lite mer high concept action serier, filmer ska ha bra, riktigt bra fight scener och även om det vissa grejer är bra här, vissa scener är rätt coolt gjorda, så jag kunde till och med se vad klippen var. Jag kunde liksom sitta och se att oj, där var en tagning, där var en tagning, och det var liksom den delen där jag tyckte den var svagast, filmen. Men jag tyckte däremot mycket om de lugna scenerna, och det finns också en scen i en transportbil där två av karaktärerna blir transporterade i fångenskap, där det är en av dem som håller en liten monolog om kärlek som är tagen exakt från serien.
Ja, vad bra. Jag blir glad det blir. För och det är mycket, en höjdpunkt verkligen.
Ja, och den är verkligen mycket, mycket bättre i rörlig bild än i serien.
Oj,
inte för
roligt.
Att den är dålig i serien, men jag tycker verkligen att den skådespelaren, Marwan Kenzari som han heter, som spelar Joe, han bara sätter den,
ja,
perfekt.
Han, liksom. Men han lyfte verkligen den dialogen, gjorde den till sin egen. Det var väldigt trovärdigt. Det var bra. Bra kärleksförklaring.
Ja. Men annars så tyckte jag att det var kul på något sätt att det kändes som att man har legat nära serieförlagen. Det var ju för Greg Rucka's inblandning då, att han har skrivit manus även till filmen. Utan att det känns som att man har gjort en blå kopia av den liksom. Men det är ju lite kul att Matthias Schoenaerts som spelar Booker har samma så här karaktäristiska näsa som Leandro Fernandes har tecknat i,
ja,
serien, som jag nästan tyckte var lite, jag kände att den är lite överdriven i serien, och så var det så här, jaha, okej, men det finns en bra skådespelare som har kroken även på riktigt.
Nej, men hela castingen är ju suverän, skulle jag säga. Alltså, man har verkligen tittat på det, får så likt nästan en så här franco-belgisk approach till, ja, filmen på den nivån.
Ja, verkligen. Jo, för det är ju en annan grej på plussidan, just att man kan ju känna igen lite grann Leandro Fernandes rytm i berättandet i en del av stridssekvenserna ändå, faktiskt.
Ja. Sen tycker jag att det är lite synd, alltså det är ju så att det är ju på grund av att man har fått in Charlize Theron i huvudrollen som har kunnat gjort den här filmen överhuvudtaget. Alltså, hon får ju med sig finansiärer,
ja,
hennes namn drar ju finansiärer, men jag ska säga att Andy i serien är ju mer liksom tecknad som att hon kommer från, ska säga, Mellanöstern eller Medelhavet,
ja,
Mellanöstern, alltså så här, typ jag tänker hon som spelade Elektra i Daredevil, det är ju mer åt det hållet hon ser ut i serien, men jag tycker inte att det är ett jättestort problem med tanke på att hon har levt i, ja, vad är det, mellan 2 och 6 tusen år, beroende på hur man räknar, hur man i detaljer som man får ifrån från både filmen och serien, så då kan man lite se ut vad hur som helst och har förändrats under tidens gång liksom, sådär med, så att det var inte ett jättestort problem för mig, men det var den rollen som jag tyckte var liksom minst lik. Även Nile då är ju mer, ser ju mer ut som att hon har mellanöster eller latinskt ursprung, medan hon är svart i filmen då. Men ingen jättestor grej, men det var som kontrast mot att det känns som att det nästan är så att Leandro Fernandes har tecknat av Matthias Schoenaerts i vissa scener, känns det som. Sen en pytteliten detalj, men det är ju faktiskt så att Zlatan är med i serien, avtecknad som en fotbollsspelare som de tittar på, och i filmen så är det en match mellan två engelska lag, och inte när, alltså, det var när han spelade i ett franskt lag, de tittar på fransk fotboll, de är i Frankrike, då är det lite tråkigt att det är en engelsk ligamatch de tittar på.
Oj.
På tv.
Vissa
saker kan man inte riktigt släppa.
Nej,
illusionen är ju helt bruten nu.
Ja.
En stjärna.
Ja. Jobbigt.
Ja. Wow. Men jag tyckte att det var kul. Det kom ju en annan filmatisering på Netflix med vad heter han då i huvudrollen? Hjälp. The American Crime, vad heter den? Som jag inte ens orkade se klart, för att jag blev så trött på att den inte kändes roligt. The Last Days of American Crime, jag heter den, med Edgar Ramirez i huvudrollen. Och den orkade jag inte ens titta klart på. Jag såg första 20 minuterna och sen så var jag så här, nej, jag orkar inte det här just nu. Taget. Och då kändes det lite kul då att den här The Old Guard, det hade varit jättejobbigt för mig då, eftersom att jag gillar serien så mycket, om filmatiseringen blev ytterligare bara en spik i kistan i Netflix. Sluta göra filmer av allt ni får tag i. Men det här tycker jag, för min del, kändes som, ja, men det fanns någonting bra. Det här var en av de undantagen till att Netflix faktiskt kan få till grejer ibland. Så.
Ja. Ja, oavsett, en väldigt kul att de plockade upp just den här serien. Alltså, bara från att ha läst den så skulle jag inte tänka, åh, den här känns given för Netflix. Så att jag är glad att de gjorde något av den. Jag ska helt klart se klart den. Jag hoppas att jag också diggar det som kommer efter där jag fick stänga av.
Mm. Och jag trodde ju att det här var slutklart på serien, men det kommer tydligen en fortsättning. Jag tror att TP:n är tänkt till, eller att om det ska börja komma i september är tanken på Image i alla fall. Fyra eller fem nummer till, så att det ska bli kul. För det, jag menar, det är ett väldigt bra koncept för en löpande serie. Man kan gå både tillbaka och framåt i tiden och sådär. Det finns ju rätt mycket att göra om man vill berätta mer historier om det här gänget.
Definitivt. De lämnar ju ganska öppet för en uppföljare på filmen också, måste man ju säga.
Ja, absolut. Mm. Absolut.
Fint. Vad vill du säga något mer om själva serien, Anton? Hade du läst den, Anders?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Nej, för jag kan säga för att jag tyckte den var riktigt bra. Jag håller med dig, Anton. Jag tyckte den var top notch. Men när jag såg filmatiseringen så blev jag lite besviken på just den visuella stilen, för den är ju väldigt speciell i serien. Att det är det här, vi brukar gilla skrafferingar och sådär, men här är ju att alla skuggor är liksom nattsvarta. Och det är en väldigt cool färgläggning av Daniela Miwa, att det är väldigt få färggraderingar, utan nästan allting är liksom ett fält av väldigt pigg färg liksom, vilket ger nästan ibland lite neon och ibland lite pastellaktig, vilket jag tyckte var jäkligt coolt faktiskt. Jag gillar Fernandes stil, som liksom ibland är det lite nästan åt Frank Miller-hållet, ibland så blir det Eduardo Risso stilen
just det. Ja, det
är riktigt mysigt. Verkligen stark rekommendation, måste jag säga.
Jo, jag läste ju den American Carnage som jag antecknat då när han är mer i sin Eduardo Risso stil. Och med det, jag har inte läst hela serien alltså, men är ju lite grann bekant med den. Och sen så har jag kollat in en liten sån här dokumentär som finns utlagd på nätet, om på YouTube, om just från serie till film, där faktiskt Leandro Fernandes är med och snackar lite, så den rekommenderas också.
Coolt. Vi kan lägga upp en länk på i det här avsnittets show notes och kanske dela på lite sociala medier och sånt.
Det låter
så
bra.
Titta på den.
Nice.
Coolt. Vi kan väl gå vidare till vad vi har läst individuellt. Jag kan bara snabbt gå igenom. För jag köpte ju då som sagt The Disappearance of Violet Bell av Matt Kint och David Rubin, som är tredje och i mina ögon avslutande volymen, som handlar om Boone Diaz, som är en man som kan resa mellan dimensioner till en annan värld, och med den intressanta twisten då att enda sättet att ta sig till den andra världen, det är att precis vara på väg att ta livet av sig. Det är liksom brytpunkten för att man ska kunna komma in i den andra dimensionen. Och även så att man lever man i den dimensionen, så går även tiden i den verkliga världen, vilket gör att han har nu ingen familj kvar, för de har dött. För att tiden går lite olika, och han lever liksom ensam, och han problemet tidigare var ju då i de tidigare volymerna var att han inte kunde livnära sig på maten i den andra dimensionen, så han var tvungen att komma tillbaka till verkligheten, och i verkligheten då så levde han som en hemlös ett tag innan han fick för sig att han skulle ta sig tillbaks över sådär. Men då är det så att hans dotter, som mot slutet av volym 2, nu blir lite spoilers här, men slutet av volym 2 är så pass gammal så att hon är en framstående forskare, och hon har hittat ett sätt att skapa mat som han då kan äta i den andra världen. Så nu lever han enbart i den andra världen och får reda på att en av hans gamla vänner och älskare i den andra världen, Violet Bell, en androgyn 11 som hon har försvunnit och han blir liksom anlitad av för att hitta henne igen då. Och det här är liksom egentligen bara en väldigt vältecknad och lika knasig och fantastisk som de tidigare serierna. Det är bara en lång avslutning på historien om Boon Diaz i den här alternativa världen. Och jag tycker att det var en otroligt välgjort avslut. Det är därför jag säger att jag tror att den kommer att det kommer bli den sista delen. Jag hoppas nästan det, för att det känns som en väldigt bra bookending av den här karaktären och det här tragiska och men även romantiska livsödet liksom så. Den här fantastiska historien. Så att, men jag ska också säga, när jag köpte och läste den här, det tog mig, jag tror att det tog mig 4 sittningar att läsa igenom den här volymen. För att den är för mig, och förmodligen ja, det är någon kombination av att jag tycker väldigt mycket om serien och karaktärerna och världen och liksom så, men även med det kaoset som finns utanför ens dörr nu för tiden, så blev den på flera gånger nästan lite för jobbigt att läsa, för att det blev så starkt helt enkelt. Jag kände att jag inte riktigt orkade med flera saker som hände i den här serien. Den är, jag vet inte riktigt om jag tror på det här med att man ska förvarna folk om innehåll, men jag tänker att man behöver vara i rätt bra balans psykiskt för att orka läsa den här serien. Eller så var det kanske bara jag som behövde det, men jag är väldigt glad att jag läste den i alla fall, och lite skönt att det blir ett avslut. Så att lika vältecknad som tidigare, lika så här Guillermo del Toro och Terry Gilliam knasigt, både liksom stilistiskt och liksom berättarmässigt. Bland annat i den här så finns det en historia om 12 gudar som på olika sätt har blivit en del, de har offrats för mänsklighetens skull, och det sättet de har blivit offrade för, så att de som har givit någonting positivt för människorna, men som är hemskt för de här gudarna. Det var riktigt, det är så här intrikat tortyr som var det var liksom första gången jag kände att nu behöver jag lägga den här åt sidan.
Ja.
Mycket gamla grekiska varianter med kroppsdelar som hackas bort och om igen för att sen kunna återväxa. Och även en koppling till hur vi, det är ju definitivt en kommentar kring hur människan hanterar sin miljö och världens resurser och så vidare och så vidare. Så ja, men nu när den är avslutad så kan jag ju starkt rekommendera 3 volymer av Ether och som Dark Horse har givit ut. Ja, det kommer säkert någon schysst bunt, de brukar vara bra på det på Dark Horse. Snygg hård inbunden variant med lite extra material och sånt. Kan man alltid hoppas på för så.
Trevligt. Jo, du har pratat dig varm om den här hela vägen, Anton, så det är på min lista i alla fall.
Ja. Jag får låna mina volymer om ett annat. Men vi kan väl gå vidare. Freddy, du har ju läst lite både nytt och gammalt, höll jag på att säga.
Well, jo. När jag gjorde min serie Hall tidigare i veckan, förra veckan, så var jag väldigt sugen på något mecka-aktigt. Jag höll på och försökte hitta historiskt tidiga mecka-serier och sånt där. Simon och Jerry Siegel och Stålmannens skapare Blank. Hoppa in, Anders.
Siegel och Schuster.
Siegel och Schuster. Jag blandar ihop det med något förlag hela tiden. Simon och Schuster. Ja. Hur som helst. Ja, det blir alltså så här cross the streams. De var faktiskt väldigt tidigt ute och hade en serie 1936 i New Comics. I deras lilla serie som heter Federal Men, så det är väl som FBI-agenter typ. Där det dyker upp jätterobotar som verkligen enorma, som sen fightas ute till havs till och med, ganska dynamiskt. Finns, om man luskar lite online kan man hitta det. Väldigt coolt. Men jag hade det här i bakhuvudet, jag skulle försöka hitta något mecka-aktigt. Och vad hade jag då i min hög som jag hade beställt åt mig själv, som jag hade helt glömt bort, om inte Transformers The Manga volym 1. Så det passar väl hyfsat bra tycker jag ändå.
Som hand i handsken
skulle man kunna säga. Ja, man bara, nej men det är mycket fint. Och det här är alltså en helt separat manga som de gjorde och publicerade i TV Magazine 1985 började med den. När Transformers då började introduceras för en japansk publik med tecknade tv-serier och leksaker och sånt där. De har redan haft de här leksakerna i Japan innan under namnet Diaclone och typ Micromasters tror jag. För det är som olika sätt av leksaker som sen blev importerade till USA och blev ommånglade till Transformers och de hittade på en egen storyline och sådär. Så det blir lite så här snurr i kulturhjulen. En grej kommer iväg till en kontinent och sen tillbaks och blir någonting annat. Så det är det amerikanska Transformers upplägget men att de hittar liksom på helt eget och tecknar helt eget. Det är Masumi Kaneda som skriver och Ban Magami som tecknar väldigt snyggt. Väldigt stiliga robotar med fina raka streck men ändå otroligt svung. Men det är lite konstig ton. Det här är egentligen lite mer åt de här He-Man-böckerna som man fick med. Leksaker. Väldigt,
just det.
Det var typ 12 sidor kanske och en ganska separat story som står för sig med någon incident. Men direkt så slänger de in att istället för den här Spike som vi känner igen från amerikanska Transformers så är det en mycket yngre pojke som heter Kenji som blir deras allierade i Japan. Och mycket riktigt så de är verkligen från USA också för de kommer dit så bara we are Transformers from America och så, men Kenji han utmärker sig så himla duktig så han får liksom en egen Optimus Prime hjälm så han kan säga till när de behövs i Japan.
Aha. Ja. Okay. Ungefär och, som Jimmy Olsens signalklocka.
Ja, ja och det, ja, men det är mycket underliga grejer som händer här så, och så att tonen är dels ja, men det är brutala som fighter med stora robotar men också väldigt barnsligt på ett sätt och många härliga vurpor i handlingen när Optimus Prime inser att det här var bara en diversion, det är någonting annat som händer någon annanstans, jag hoppas att allt är okej i Japan till exempel helt, helt apropå ingenting.
Ja, logiskt.
Och det är också fantastiska japanska shonen-serieinslag som att de har så här, de bara åker in från sidan och smackar till någon och gör en transforming attack och så måste säga förstås. Och när Ultra Magnus dyker upp, Transformer med det häftigaste namnet, så gör han och Prime and Magnus double finish när de gör dubbelspark på sina motståndare. Helt oslagbart roligt. Ja. Och den är alltså väldigt tjusigt tecknat hela den här serien. Så om man är Transformers-fan och manga-fan så är det helt klart ett måste, skulle jag säga. Det är mycket knasiga grejer och eftersom det är uppdelat i så här små, korta, ganska fristående 12 sidors partier så den här klämmer ju väldigt snabbt och jag ser väldigt mycket framåt om det kommer senare volymer också även om de då säkert frångår Generation 1 figurerna och tar in lite nyare så jag kan acceptera det för det var väldigt roligt.
Okej, okay. Coolt. Anders, du har läst någonting mer lite mindre spejsat.
Ja, den är ganska den flippar ju väl ut också på sätt och vis, men det är i alla fall en helt ny serie som jag läst som heter Old Haunts av Rob Williams och Ollie Master som har skrivit manus och tecknad av Lawrence Campbell med mästerlig färgläggning av Lee Lowridge med reservation för uttal. Och det är då Lawrence och Lee Lowridge som drev mig till den här serien för att de har ju tidigare samarbetat på ett par av mina favorit Punisher Max serier nämligen. Och jag känner mig verkligen hemma direkt när jag läser den här, för att man känner igen just givetvis då Lawrence Campbells omisskännliga expressionistiska fotorealistiska stil, och i kombination då med Lowridges distinkta färgläggning. Han är exempelvis väldigt bra på att få skyskrapor att se ut som helvetiska och snygga på en och samma gång. Och det här är ju en i grund och botten då en gangsterserie. Det är ett par gamla yrkeskriminella som har fått ett erbjudande. De ska liksom bli utköpta, så att de ska, till skillnad från så många andra, för att de kunna gå i pension liksom med lite pengar på fickan, och istället för att röna det öde som de gett till så många andra, nämligen att bli deponerade i liksom ganska ytligt grävda gravar en bit utanför stan. Jag har ju bara läst det första numret av 5 då. Den finns även tillgänglig digitalt, så det är det här förlaget som också är nytt för min del, AWA Upshot. Det är väl en tidigare Marvel-redaktör väl som har hoppat av och startat eget, efter jag har förstått. Man har förstått det hela rätt. Men i kväll som helst, det är väl välskrivet. Man liksom kommer in i de här karaktärerna väldigt fort. Det finns lite gammal bitterhet mellan två som liksom har stannat kvar i stan och fortsatt att bygga det här kriminella imperiet fått mycket blod på händerna på kuppen, medan det är en kille som drog sig ur detta ganska tidigt och har bott på annan ort under lång tid, men nu kommer tillbaka då när det vankas pengar, tycker de andra. Men sen så mot slutet av det här ganska realistiskt skildrade händelserna, så som sagt så flippar det ganska hårt, och det verkar som att det här kommer vara en okult hämndhistoria till slut, där gamla synder hinner upp de här männen då. Så väldigt aptitretande första nummer faktiskt.
Okej. Okay.
Så jag hoppas att resten av tidningarna inte blir allt för försenade här av pandemin, men som sagt, man kan ju alltid skaffa dem digitalt då. Det var du, Anton, som hade kollat på AWA Upshots hemsida, va? De har publicerat dem i någon lite annan följetongsform där, efter vad jag förstod, va? För det var 9 kapitel som du hade hittat eller någonting.
Ja, precis. På deras hemsida som kan man, episod 9 som de kallar för då, släpptes 21 maj 2020. Mm. Och där de har alltså släppt första tre, nu ska jag se här, det är alltså 15 april släpptes första numret.
Ja.
Och sen första och andra, och sen så 20, 3, 22, 4. Så det verkar som att de har liksom puttat ut dem. Men jag vet inte om det innebär att det kanske är så att det är det kanske är så att de har puttat ut episoderna, att de är kortare än i serien, alltså så jag förstår vad jag menar.
Jo, precis,
ja. Så jag vet inte riktigt, men på hemsidan så ser det ut som att det är 9 nummer då som finns tillgängliga, men det kanske inte är riktigt samma sak som 9 motsvarande skulle vara i tryckt form liksom.
Nej, men det är intressant, för det är ju det är väl många som har testat den modellen, särskilt nu då när seriedistributionen låg nere under en ännu pågående pandemin, som ju dessvärre hotar att lamslå saker en gång till, eftersom det går så fruktansvärt illa just nu i staterna.
Ja,
det är verkligen hemskt att läsa om. Men så vi får se hur det går. Men det är ju även andra förlag som har testat liknande modeller, är ju det som jag snackade om också senast, den här TKO Publishing, som ju kör en kombinerad digital släpp, lösnummer och TPB samtidigt, så kan man liksom välja, wow, välja sitt format. Och det är ju det är intressant, särskilt om man om man håller prisstegringen på något sätt där, så att det har vi ju snackat om, och tycker väl alla att det ska ju inte vara lika dyrt att köpa en digital serie som en i pappersform. Även om jag menar, det är klart att digital distribution innebär ju kostnader också för alla inblandade, men det måste ju ändå finnas någon liten fördel med att man gör i princip allt distributionsjobbet själv när man köper den sådär. Men men detta om detta. Old Haunts rekommenderas i vilket fall, och jag hoppas att det finns ett nummer till i min, hos min lokala seriehökare när jag tar mig dit nästa gång.
Jag kan haka in snabbis där. Jag läste faktiskt The Old Guard nummer 1 digitalt, för att jag saknade just det numret och sådär. Då kunde jag läsa det gratis på Comixology-appen där jag hade ett konto. Och jag blev faktiskt glatt överraskad. Jag är ju ingen som är så här, digitala serier, det är framtiden, I love it. Utan snarare tvärtom. Men just med den här häftiga färgläggningen som vi pratade om, så den poppade verkligen något otroligt när man såg det digitalt. Så det var en aspekt av digitala serier som jag inte riktigt har betänkt tidigare. Att att en tryckt produkt kanske har ett mattare intryck, även om det är så här glansigt papper och så, jämfört med en skärm liksom, som är direkt på ett annat sätt, krispigare på något sätt. Så det var
intressant.
Jag tyckte faktiskt det var ganska intressant, för det var verkligen en lyster i varje ruta, för just på grund av den speciella färgläggningen. Men så det kan finnas gratis grejer, första nummer i alla fall, att läsa om man har Comixology. Det kan ju vara ett tips.
Just det.
Ja, absolut. Jag kan klämma in en liten snabb recension apropå filmer, digitala alternativa. För jag såg Justice League The Fatal Five precis efter att jag hade sett The Old Guard. Bara för att den fanns tillgänglig på Netflix, och jag tänkte att den här har jag ju inte sett. Och jag är ju lite av ett fan av Justice League i rörlig bild, och det är återigen Sam Liu som har regisserat. Han har gjort, jag tror att han har gjort 23 stycken animerade filmer fördelat på Marvel och DC under sen 2010, alltså de senaste 10 åren.
Wow.
Så det är ju rätt bra marscherat, och med olika resultat kan man väl säga. Men det här var rätt bra, och framförallt det jag tyckte var mest intressant här, det här måste jag nog skicka ut i etern till våra DC-experter, men den nya Green Lantern är ju med här, som alltså den nya Jessica Cruz Green Lantern, och hon leder i alla fall i den här filmatiseringen av PTSD, alltså posttraumatisk stresssymptom, och vilket är fascinerande att en karaktär uttryckligen får hantera en så pass tung ett så tungt psykiskt besvär liksom, men samtidigt får vara en karaktär vars styrka ska vara att lita på sin egen, grönlyktan bygger ju på mod liksom sådär, vilket tycker är en fascinerande utveckling av det konceptet. Personligen så det träffar mig nära hjärtat, eftersom att jag är övertygad om att mod inte är att göra saker, utan att man gör saker som man är rädd för, så funkar det ju väldigt bra med någon som har jobbet från början. Och den här serien handlar ju väldigt mycket om mental hälsa, vilket jag också blev förvånad över. Tyvärr så är den också lite för blodig, så att den kanske inte riktigt kan gå hem hos den publiken, yngre tittare, som man kanske skulle må bra av att kunna se sånt här. Alltså få se folk med mentala problem som också kan vara hjältar liksom.
Men annars
var den intressant upplägg då. Och jag har inte som sagt läst, jag vet inte om den är baserad på någon specifik serie den här, men jag tyckte att den var väldigt bra och ja, stark rekommendation faktiskt, speciellt om man har då betalar för Netflix ändå, kan se den i citattecken gratis.
Jag undrar, vad är den tänkta ålderskategorin för den här filmen?
Ja,
de brukar väl köra 12 plus eller något sånt där, va? När det är lite blodigare tecknat.
Det skulle nog stämma. Jag tror att den skulle fått 11-årsgräns om den hade gått upp på bio. Mm. Men det är fortfarande tydligt folk som blir skadade och blöder ut. Liksom.
Mm.
Men så jag då, som har läst exakt 0 sidor om Jessica Cruz i fysisk form, alltså i riktig serietidningsform, skulle bli nyfiken på hur den karaktären har, som vad jag har förstått det, som är relativt ny figur. Hur hon har porträtterats då i serieformatet liksom. Och om det är någon som har någon rekommendation på vad man ska läsa om av hennes grej. 2014 står att hon dök upp första gången. Alltså som en full appearance enligt Wikipedia. Men jag slänger ut den frågan till våra lyssnare, så får folk höra av sig och säga, är Jessica Cruz bra även i serieform, och vad ska jag läsa?
Så, härligt.
Nu har ni en utmaning. Ja. Det är alltid bra att låta folk göra jobbet åt en.
Ja. Jag kan också komma in med en snabb recension. Det var en av de många serier som försenats av pandemin, är ju en serie som jag var ganska skeptisk till. Hellboy, heter väl Hellboy and the BPRD nu, The Return of Effie Kolb, som alltså då var en, den uppföljare på en av de bästa Hellboy-historierna, The Crooked Man, som ju Mignola gjorde tillsammans med Richard Corben.
Ja.
Och ja, den är ju verkligen briljant på så många olika sätt, både liksom manusmässigt och teckningsmässigt. Är ju verkligen Corben är på sitt mest groteska humör, så att jag kände att det här var ju tidernas mest onödiga uppföljare. Och liksom det här första numret där låg i inköpta högen under väldigt lång tid. Men sen så när jag väl tog mig an och läste det här, så blev jag väldigt snabbt övertygad om att mina dubier var orättvisa, för framförallt då på grund av att tecknaren Zach Howard, som ligger bakom det här, och han har ju på intet sätt liksom imiterat Corbens stil, men han har liksom fattat vad det var som gjorde att Corbens illustrationer funkar i den här. Det är ju en historia som utspelar sig i Appalacherna, ja, amerikansk outback liksom, med, ni vet, den här ja, väldigt självförsörjande människor som bor i sina stugor och håller sig liksom på sin egen kant och sådär. Det är lite den berättelsestilen som detta är en del av. Och allting ser så här riktigt gnarly ut. Vet, allt är slitet och lite krokigt och vint och sådär. Det är naturliga material och häxorna som bor i gruvorna ser förjävliga ut. Och sådär. Och allt det här får Zach Howard fram, och som sagt med sin egen stil, men det känns som att han liksom har assimilerat det bästa liksom hos Corben, som ju är mästare just på det här, sjuka fysiognomierna och sånt där. Och Zach Howard har inte läst någonting av direkt före detta, men han har ju gjort en hel del grejer, gjorde bland annat en serieversion av Shaun of the Dead, ni vet den här Simon Peggs zombie-komedi, och sen så har han tecknat till, efter manus av Joe Hill då, den här The Cape. Super Dickory Gone Super Bad kan man väl säga, för det är någon superhjälte som inte är så himla super utan ganska vilken douche som dödar folk och lite hejvilt och sådär.
Precis.
Men ja, så att han har gjort mycket grejer. Ja, som alltid då, så måste jag ju kolla upp vad folk sysslar med, och just Zach Howard, han har ju som ett motpol då till alla de här vedvärdiga grooming-historierna som vi hört om då i denna sista tiden, denna jobbiga sommar så här långt. Zach Howard är ju väldigt engagerad i just att var en riktig mentor åt nya tecknartalanger och sådär, och det tycker jag han ska ha en eloge för, och jag ser fram emot att se vilka det är som han hjälper att nå sin tecknarpotential framöver, för det är tydligen något som han jobbar väldigt aktivt med, så det,
wow,
det låter vettigt. Och den här tidningen då, nummer två skulle, som jag så gärna vill läsa nu då, Hellboy and the BPRD Return of F-Kolb nummer två, den ska ju då komma ut 29 april 2020. Så får se när det blir det.
Ja,
men jag tror det är oktober faktiskt som nummer två dyker upp, så att det är bara att bita ihop och läsa om lite gamla serier. Jag har ju för 50:e gången då, som en koppling till Leandro Fernandez, läst om The Punisher, The Slavers.
Wow. En gång till, Anders.
Yep, once more with feeling. I lösnummersform. Och det är ju som vanligt väldigt bra. Enda besvikelsen är att vid den här tiden så skippar man ju av någon anledning insändarsidorna i Marvel-tidningar. Så att det var en av de grejer som jag verkligen såg fram emot vad det gällde att jag köpte den som lösnummer också. För tredje gången eller vad fan det blir jag köper den här serien. Men nej, icke sen icke. Det är bara lite fula annonser som bryter upp läsningen istället. Men, man kan inte få allt.
Det hade varit fascinerande om du hade hittat ytterligare en nivå i läsarbreven också.
Ja, det var ju det jag hade hoppats på, för att jag har ju tänkt att skriva lite mer om just den här The Slavers då framöver, men jag hade ju gärna sett lite läsareaktioner och så, men nej, tyvärr inte.
Ja.
Dåligt av Marvel. Och
verkligen.
Så det är glad att det är fler och fler tidningar som har liksom återupptagit det här med insändarsidor och så nu. Så det är bra.
Ja. Man tänker väl kanske att det var väl en period där man tänkte att det löser vi på sociala medier.
Exakt, ja.
Men allt sånt där får ju oftast en pendeleffekt tillbaka, och så upptäcker man att det kanske inte bara var enkelheten för oss att läsa era åsikter, utan det kanske var att andra ville läsa vad andra hade skrivit också som var intressant. Så att
det blir
lite en dialog med sin läsarkrets på ett annat sätt. Liksom.
Ja.
Ja, men då ska vi se här. Jag har ingenting mer just nu. Har ni något mer ni vill berätta om, eller ska vi avsluta det avsnittet?
Jag kan spara det till nästa avsnitt.
Ja.
Som jag har läst. Men gedigna hög.
Ja, det ser jag verkligen fram emot. Det var ju skönt att du fick sån seriejackpot.
Men Freddy, du som har jackpottat här, du får jacka ur oss också. Vad säger vi?
Läs mer serier.